Ja, när jag är svag så är jag stark, sa Paulus. Det Camilla nämnde i inledningen här om rustningen, det handlar ju egentligen om att vandra egentligen. Och jag vill läsa ifrån Efesbrevet 4. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt, eller vandra då, som det också betyder. Den kallelse ni har fått, var ödmjuka, eller kläd er i ödmjukhet. Och var milda på alla sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp eller ett hus. Och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. Och Jesus säger att vi har två vägar att välja. Båda leder till ett slut. Och på slutet av vägen finns ett hus, eller på hebreiska en familj. Och mot huset kommer en flod. Och vi vet av Daniel 9:26 att slutet kommer att komma som en flod, eller som Petrus säger, som en eld. Vi är alltså kallade att leva värdigt, och det är exakt samma sak som att vandra den smala vägen. Paulus beskriver alltså den smala vägen som leder in i ett hus eller en kropp eller en familj. Den vägen är en livsförvandlande väg och handlar om andens kraft och enhet. Och det hebreiska tankesättet för enhet är inte att samla ihop en massa folk till en förening eller något, utan det innebär samma ord som i ett äktenskap. Man är alltså totalt enig och överens om vägen och målet. Det är ett äktenskap. Första Korinthierbrevet 1:10 säger Paulus till församlingen där, och ni vet vad som hade kommit in där, gnostiska läror, en annan väg. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er syskon att vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er. En kamp alltså. Utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och i samma mening. Sen säger han, för inte är väl Kristus delad? Nej, Kristus är ju ett hus, han är inte delad. Det är en familj. Var ivriga att bevara andens enhet. Låt inte stridigheter förekomma bland er, och alla ska vi vara eniga i det vi säger och talar. Vi är alltså Kristi brud, och vi ska vara helt överens med vår brudgum om vägen och om målet, huset då eller familjen. Men vår natur föraktar ofta den smala vägen. Ödmjukhet är ju ganska töntigt i världens ögon, i den breda vägens ögon. Att tömmas på sin egen kraft och bli svag och bära ett kors beskriver Paulus som fullkomlig dårskap. Men Jesus säger ändå att det finns ingen annan väg in än genom den porten till hans hus och hans familj. Och vilken väg vi väljer kommer alltså slutet att bestämma då. Och det som är i huset, det sanna huset, berömmer sig inte av något yttre, utan av Jesus Kristus, Filipperbrevet 3:3. Lyssna nu. Det yttre är en bild på det vi värderar som vår skatt. Bibeln tar också den bilden av ett hus eller en familj. Det där var intressant. Det är därför Jesus säger, det är bara när vi förstår det här som vi förstår vad Jesus säger. Vi kan inte älska vår familj mer än Jesus. Nu blir det ju en helt annan betydelse. Om vårt sammanlagda värde är en familj eller ett hus här på jorden, då har vi kommit snett. Men det är alltså hans hus och hans familj det handlar om. Huset eller familjen handlar alltså om det sammanlagda värdet vi samlar ihop på vår livsväg. Det är huset eller familjen eller vår skatt. Och då ser vi att både Laodicea och de laglösa berömmer sig av något yttre. Och du ser att du kan göra det i Jesu namn också. Det är märkligt. Om inte vi var och en av oss får tömmas på vår egen kraft, så kommer vi att hamna i det där huset. Tjo och Kim-huset, där man tror att det är väckelse, men det är ingen väckelse. I Matteus 16 bekänner Jesus att han är Guds son och ska bygga ett hus. Det här är jätteviktigt att vi förstår det här. Det är märkligt, men David under sin livstid, han hade ju samlat ihop en jättestor skatt. Han var stormrik, va? Och nu ville han bygga ett hus. Ja, precis vad människan vill. I slutet av sin livstid så vill man ju bygga ett hus. Men Herren säger, nej, jag ska bygga dig ett hus. Förstår vi vad han menar nu? Värdet, va? Han skulle ju inte berömma sig av något yttre, med andra ord. Det huset David ville bygga representerade alltså summan av det Davids själ hade samlat ihop i hela sitt liv. Det var alltså en familj eller en skatt, va? Det här kommer ju från kunskapens träd. Det här är synd. Fast vi människor förstår inte vad synd är. Utan synd som bor i oss har vi inte en aning om inte Gud får uppenbara det för oss. Vi måste välja den smala vägen. Då kommer sanningen uppenbara vad synd är. Och då får vi nog ödmjukhet också, för då ser vi att det går inte att vandra, som Bibeln säger egentligen, utan hjälp. Och då står det om Jesus då, som är huset och hjälparen, va? Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Det är ju en helt annan kunskap än kunskapens träd, va? Det här är ju livets träd. Det här är ju någonting som bara Jesus kan göra i oss, i anden. Och han säger i Jesaja 55 och 3, handlar om samma sak. Ödmjukhet, rustning, värdeskatt. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ liv. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Vad var det han lovade David? Att bygga ett hus. Vad var nu det en bild på? Ja. Värdeskatt, familj. Vad lovade han Abraham? Familj. Ser ni? Det finns alltså två saker som vår själ vill ha. Bygga. Vårt sammanlagda liv kommer till ett slut. Och då är frågan om vilket hus vi har byggt. Just det. Det är det Paulus menar i Korinthierbrevet när han talar om olika byggnadsmaterial och olika slut och så här. I Matteus 16:24 så säger Jesus till sina lärjungar: om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Ja, för den själen vill ju bygga hus. Men den som mister sin själ för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Skatt. Men förlorar eller tar skada till sin själ. Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Ja, Jesus bytte ju vår själ när han dog. Det står i tredje Mosebok, tror jag, så här. Att människan blir frälst genom blodet. Genom själen som finns i blodet. Det står lite hemlighetsfullt där, men han menar ju Jesu liv. Vi byter ut vår själ och vi får Jesu liv, va? Frälsning. Om alltså någon vill gå in i mitt husbygge eller min kropp, måste han ta sitt kors på sig och följa mig. Han måste förlora sin själ i den här världen för min skull. Annars kommer han att bygga sig ett hus och berömma sig. Och lägg märke till att han säger att detta är människotankar. Och då nämner han Jesus, eller Satan i sammanhanget. Jaha, det är det han, Satan vill alltså. Jaha, och ni har sagt förut, vet ni vad onda andars läror betyder på grekiska? Demoner. Grundordet i demon betyder framgång. To distribute fortunes. Jaha, samla skatter. Då ser ni vad framgångsevangeliet har för rötter då. Ja. Demoniska läror. Framgång. Eller to distribute fortunes. Falska spådomar. Ja. Ni ska få en väldig väckelse av framgång i den här församlingen. Säger Herren. Ja. Vi ska gå in på vad väckelse är. Det är mycket snack idag om väckelse. Men biblisk väckelse. Det handlar om ödmjukhet och öppnade ögon så att vi förstår vad som finns i våra egna hjärtan. Det är vad Bibeln talar om väckelse. Inte alls vad de här snackar om. Och att vandra och att bygga är ju samma sak då. Eller hur? Att vandra och att bygga är precis samma sak. Så när Herren uppenbarar sig för Abraham, så står det så här: amman. Och Abraham byggde på Herren. Det räknades honom till rättfärdighet. Byggde. Ja, han vandrade alltså enligt det ljus som han fick ifrån Herrens ansikte. Så vi är alltså bara skyldiga att leva och vandra efter det ljus som vi får. Det innebär att Gud kan inte kräva lika mycket av en nyfödd som man gör av en äldre eller vuxen. Men vi har så lätt att peka finger på varandra. Och det är därför det står att döm inte. Och så står de stockar i ögon och flisor och så vidare. Oj, men det har att göra. Att vi förstår inte vad som finns i oss själva. Det är först när stocken får tas bort. Då ser vi att han som följde kunde lika gärna vara jag. För det är bara Guds kraft som gör att vi håller oss uppe. Har ni märkt det? Det finns mycket stor chans att varenda en av oss kan synda. Om inte Gud vakar över våra liv. Om vi väljer att vandra på den smala vägen som leder in i hans hus, kommer vi att få uppleva själens uppbyggnad. Det är väl underbart. En trasig själ kommer att få uppleva uppbyggnad. Och vad är det då? Jo, det är precis vad psalm 23 handlar om. En psalm av David. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig få vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker eller uppbygger min själ. Det var ju den som skulle bygga själva, ni vet. Den vi skulle förlora. Men om vi förlorar vår själ så bygger Gud upp vår själ. Så att vi inte saknar det här vi skulle åt. Ser ni? Det är där det betyder. Han kommer alltså med sin heliga ande och ger oss och fyller oss med det vårt hjärta egentligen begär. Det fyller han. Så vi saknar ju ingenting. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Halleluja! Så kommer slutet på livsdagen. Vilket hus ska han bo i? Ja, och jag ska få bo i, vad lovar Gud, i Herrens hus. Evinnerligen. Det var ju det Gud lovade David att han skulle bygga ett hus åt honom. Nu förstår ni vad det är. Det är ju slutet. All vår längtan i världen har ett slut. Och antingen är det vår egen framgång eller också är det Jesus. Jesus är både A och O. Alfa och Omega. Början och slutet. Du kallas av herden att bli ett av hans får. De är ganska hjälplösa, säger Jesus. Men det är underbart att i ordet kalla på hebreiska, kara, innebär det också att den som kallar också står för allt du behöver om du vandrar hans väg. Det tycker jag är underbart. Så vad han än leder in dig i, står han också för resultatet. Han leder sina får för han vet vart de bästa betesmarkerna finns för dig och för mig. Och här kommer jag att få uppleva att en vederkvickelse, jag dricker vatten och vilar. Vad tror ni det kan vara? Han fyller mig med sin heliga ande. Han bygger upp min själ som förut jagade skatter och ville bygga själv. Det är det som är vilan. Jag får något av Gud så jag slipper jaga. Nu får du istället vandra på rätta vägar. Det är ju förutberedda gärningar. Du vandrar bara fram i vila och prisar och ärar och tackar honom. Och så händer det. Bara han gör det här framför dig. Satan, han kommer göra allt för att stoppa dig. Men du vet, Gud allsmäktig, så är det omöjligt. Inte för den som vandrar den här vägen. Så ödmjukhetens väg övervinner alltså styrkans väg. Och det där Camilla läste. Om vi vandrar och blir starkare i Herren så blir vi automatiskt svagare i oss själva. Och den vägen hatar djävulen. För då kommer Kristus att börja manifestera sig i ditt och mitt liv. Du kommer att få se, märka hans makt och hans kraft. Och så kommer Guds eviga boning i anden och komma ner ifrån himlen också. Det blir ju underbart. Men redan nu så lever vi ju i Jesus Kristus. Den rikaste mannen som någonsin har levat på den här jorden, vad heter han? Han står i Bibeln och börjar på S. Salomo. Kung Salomo. Han var ju en bild på Messias, va? Som Guds son som skulle bygga hus. Eller hur? Han skulle ju bygga ett hus åt David. Men nu levde vi i den ofullkomliga tidsåldern. Så nu ska vi titta lite något intressant på Salomo. För det här var ju nästan det bästa en människa kunde prestera då i lagens tidsålder. Ska vi titta på Salomo. Han fick all mänsklig visdom man kunde få. Men vart ledde det? Ska du få se vad synden ställer till med. Han visste nästan allt. Det Salomo gjorde, det var att söka sin egen ära före Guds ära. Det kan vi se. För nu handlar det givetvis om huset. Första Konungaboken 6:1. Det är det här som är synd, vänner. Singular. I det 480 året efter Israels barn uttog ur Egyptens land, i det fjärde året av Salomos regering över Israel i månaden Siv, det är den andra månaden, började han bygga Herrens hus åt Herren. Huset som Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett, 30 alnar högt. Och det står i första Kungaboken 6:38. Det huset byggdes på 7 år. Och sen läser vi i första Konungaboken 7:1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år. Innan han fick hela sitt hus färdigt. Han byggde Libanonskogshuset. Nu ska du lägga märke till måtten. 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt. Med 4 rader av cederträ med huggna bjälkar av cederträ ovanför pelarna. Ja, nu ska vi se. Om jag svamlar eller om jag har rätt i mitt påstående. Att familj och hus är samma sak. Vad gjorde Salomo? Han skaffade sig en jättefamilj. Varför gjorde han det? Ja, det är ganska lätt. Jo, för att han ville ha en åminnelse. Eller hur? Ja. Och han byggde sig ett jättehus. Det här huset var ju mycket större än Guds hus. Och han höll på mycket längre än... Ja, han byggde ett hus. Vad var det nu en bild på? Jo, det var en bild på... Ser ni? Ser ni vad mänsklig visdom? Alltså, här var den visaste mannen på jorden. Han kunde inte göra Guds vilja på grund av synden, säger Paulus, som bor i våra hjärtan. Är ni med? Hur vi än får visdom, den här världens visdom, så kommer det alltid att leda fram till att jag vill ha en skatt på den här jorden. Ja, en åminnelse, ett monument eller vad du nu vill kalla det för. Och det är nu den stora vändningen kommer i Israel. Nu börjar avfallet sprida sig. Nu står liksom Israel på topp. Nu vänder de och sticker ner. För om ledarna som ska gå först är mer intresserade av att bygga sitt eget hus än Guds, då backar nämligen den helige ande. Då kommer tomheten eller tjuven in. Och tar över. Vem är tjuven? Ja, det är ganska lätt, va? Ja, de onda andemakterna. Då blir vi alltså mer intresserade av att jaga en skatt. Så det här har egentligen inte så mycket med pengar att göra som vi undervisar och tror. Det har inte dugg med pengar att göra. Det har med vart du har ditt hjärta att göra. Du blir lika frälst om du äger en miljard som ingenting. Fast det är mycket lättare om du inte har någonting att komma in i Guds rike. Han säger inte att det inte går. Men det är svårt. Det här är exakt vad världen står för. Det kan du se om du läser Galaterbrevet 6:12-15. Och Romarbrevet 12:1-2. Ska du få se att det här är världens visdom. Världens kunskap leder alltid hit. Summan av vår tid på jorden handlar alltså om vårt hus eller familj. Salomo gav 7 år till Herrens hus och 13 till sitt eget. Vad säger Jesus? Sök först hans rike. Hus blir du, va? Och hans rättfärdighet, så skall ni få det andra också. Ja. I slutet av sin levnad så börjar Gud tala till Salomo. Nu kommer riktig visdom in. Nu kommer Guds visdom in i slutet av hans levnad. Han börjar titta på det här huset han har byggt och han börjar titta på Guds hus. Och han förstår att i honom bor inget gott. Och det här kan du läsa om i Predikaren. Och han talar alltså om synden som en levande realitet, som tomhet. Och då blir det ju intressant då, men tomhet? Men Guds hus då? Halleluja! Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, fullhet bland de människor han finner sitt behag i. Vilka kan det vara? Vilken väg vandrar de, tror ni? Den smala vägen. Okej? Kolla nu. Vi var ju ett hus, eller hur? Vi är en kropp. Vi är ett hus. Tillsammans har vi en skatt. Vi som är här. Hoppas jag alla har samma skatt. För vi skulle ju vara eniga i det tankesättet. För har vi inte det, då har vi inte enhet med varandra. Då lever vi inte i ljuset. Nej. Utan bruden har en brudgum. Och de är fullständigt överens om vägen och målet. Huset. Titta nu. I Efesierbrevet 4:10. Nu talar vi om Guds hus. Nu vet ni vägen dit. Ja, Jesus sa att ni vet vägen dit. Ja, nu vet ni vägen dit. Och han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar. Ja, han har ett hus där uppe, står det. För att uppfylla allt. Tomhet. Och han gav några i huset till apostlar. Andra till profeter. Andra till evangelister. Andra till herdar och lärare. De ska inte bygga sin egen skatt eller sitt eget hus. Utan de ska ödmjuka sig och gå på den smala vägen så att de ser var Gud ska använda sin kraft och bygga upp andra. Älska din nästa som du själv handlar om, alltså. De ska inte bygga en megakyrka där de får sitt namn. Det är precis vad man gör. Utan man ska gå före och visa vägen. De ska nämligen utrusta de heliga, det är ju vi i huset som har samma tankesätt och vandrar på samma väg, va? Till sin tjänst. Vad kan det vara? Att bygga upp Kristi kropp. Vems hus? Kristi kropp. Ja, bruden har ett mål. Ett slutmål, kan man säga. Att använda skatten som vi får av Herren, va? Och hjälpa de svaga. Och inte sig själva, va? Tills vi alla, tills huset. Gå ut, vad sa han Jesus? Gå ut i vad heter det? Gränder och gårdar och allt det här. Och hämta in haltande. Jag är ganska halt nu, men... Så att mitt hus blir fullt. Vad är det för hus? Det är Guds församling han pratar om. Här finns halta, här finns lytta. Här finns folk som har jättepsykiska problem. Här finns människor som vi knappt orkar med. Men vet du vad det finns mer? Det finns Guds andes kärlek. Annars är det här omöjligt. Fråga mig, jag kan vara på båten när jag jobbar ibland, kan man vara så irriterad på människor som man är färdig att smälla av. Om inte Gud ger en kraft att jobba där, då är det ganska jobbigt, för att låta säga. För ni vet, det är ju de jobbigaste i den här stan. Men Vi ska nå fram någonstans, va? Kom ihåg enheten här. Vi ska nå fram till enheten i tron. Och i kunskap om Guds son. Som betyder uppbyggare av ett familjenamn eller hus på hebreiska. Så det passar ju ganska bra. Jesus. Till ett sånt mått av manlig mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vad säger Paulus och skatten? Andra Korintherbrevet. Vi är bara lerkärl. Han är skatten i lerkärlet. Vårt mål. Vårt mening. Vårt allt. Ni får ursäkta mig om jag nämner ett namn här. Jag vill nämna en som heter Rick Warren. Han har en bok som står Leva med mål och mening. Han har fullständigt missuppfattat min undervisning här idag. Slutet av din levnad måste vi bli uppfyllda av Kristus, Jesus och ingenting annat. Annars har vi missat målet. Läs den boken ska du få se vad det handlar om. Det handlar om att bli stark med världens ögon och världens makt. Kommer ni ihåg att man skulle gå ut ifrån Babylon? Babylon är ett hus. Och så skulle man gå och bygga upp Guds hus, Zakaria 4. Vad var budskapet? Inte genom någon människas kraft eller styrka skall det ske, utan genom min helige ande, säger Herren. Jag vill bara påminna om drömmen som jag visade er en gång, vad som håller på att hända i Guds församling. Eftersom man väljer att hellre lyssna till böcker än Guds ord, så kommer tjuven in, eller tomheten, och totalt ruinerar församlingen på den äkta visheten och den äkta kunskapen. Så det är ruiner kvar. Det är profetiskt tilltal vad som händer idag när man följer människotankar istället för att gå den här smala vägen. Så kommer man till slut fram till ett hus. Det huset är Matteus 7. Men på vägen möter du falska profeter. Och vad ska falska profeter göra? Jo, de ska prova vilken väg du går på. 5 Mosebok 13. Och se om de älskar mig eller inte. Här kommer vägvalet. Och du ser två vägar som leder fram till två hus. Och han talar om två visdomar. Inte var och en som säger Herre, Herre ska komma in. Var då någonstans? Guds rike. Det är ju samma sak som huset. Utan var och en som gör min himmelske faders vilja. Ja, och vad kan det vara? Ja, det står i Jesaja 53. Genom honom skall Guds vilja ha framgång. Och hur skall du få Kristus att börja manifestera sig i ditt liv? Ja, det har redan visat vägen. Genom att ta vårt kors på och följa honom. Amen. Tack helige fader att vi får tala om din väg. Och att ibland lägger du på oss svagheter av olika slag, Herre. För att du vill nå oss och tala till oss. Och jag tackar dig, Herre, att det finns hopp så länge vi lever i den här tiden, Herre. Att din församling, Herre, ska vakna och se och förstå vart vi är på väg, Jesus. Att det ska bli uppenbart, Jesus. I Jesu namn. Amen.